Världen brinner och det kommer kanske inte som en kalldusch. På samma sätt kommer det knappast som en överraskning att vi inte gör tillräckligt för klimatet. Forskare som sitter i Finlands klimatpanel säger nu att vi måste göra mer om vi ska kunna möta våra och EUs klimatmål. Men vad då klimatmål och vilka är vi som förväntas ta tag i den här saken? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Idag har jag bjudit in Bernt Nordman som leder klimatprogrammet på WWF för att hjälpa mig förstå det här med klimatmål, vad vi kan göra för att uppnå dem och om det redan är för sent. För någon vecka sedan kom klimatpanelen ut med att Finland och specifikt regeringen inte gör tillräckligt, varken för att möta våra egna klimatmål eller EUs. Bernt Nordman, du leder klimatprogrammet på WWF. Vilka är de här målen egentligen?
Det är, ska jag säga, två olika mål om vi börjar med det. Vi har det nationella målet som är alltså att Finland ska vara klimatneutralt år 2035, det vill säga om 10 år. Och sen har vi alltså på EU-nivå några olika mål. Vara kanske det viktigaste är det här markanvändningssektorns mål, alltså de här kolsänkorna. Och Finland borde nå upp till en viss nivå och vi är nu väldigt långt ifrån den nivån.
Så på den nationella nivån då, hur realistiska är de här målen?
De är väldigt nödvändiga och de är inte omöjliga att nå. Det här nationella klimatneutralitetsmålet godkändes då av föregående riksdag. Och skulle man så att säga genast ha börjat med effektiv systematisk genomförande så skulle det vara betydligt enklare. Så skulle vår situation vara betydligt lättare nu. Man har ska vi säga, förlorat 2-3 år och till och med gjort beslut som försvårar uppnåendet av det här målet. Men det är inte omöjligt. Det har kommit flera rapporter. Här i september kom det en rapport av en grupp professorer och nu senast ju klimatpanelen kom med sin palett av åtgärder som nog skulle göra det möjligt att nå det här nationella klimatneutralitetsmålet.
Så det här var då alltså de finska klimatmålen, men hur ser det då ut utöver våra gränser? Hur ser det här samarbetet ut på EU-nivå?
Jo, jättebra fråga. Faktum är ju att de här EU-målsättningarna kommer emot ännu tidigare. Finland har förbundit sig vid vissa utsläppsminskningar och också att stärka kolsänkorna redan till 2030. Och ett dilemma här är att om vi inte når de här gemensamt överenskomna målsättningarna så kan det bli ganska dyrt för Finland, för det finns mekanismer som sen gör att det kan bli dyrt för skattebetalarna. Om vi tar det riktigt i korthet så det här utsläppshandeln, alltså produktion av el, värme och den tunga industrin, där har vi en utsläppshandel och där är utsläppsminskningarna egentligen på riktigt rätt väg. Vi har stora utmaningar inom trafiken. Bland annat därför att den här sittande regeringen, Petteri Orpos regering, så har ju alltså ändrat beskattningen så att det är billigare än tidigare att använda fossila bränslen. Så att regeringen har gjort det svårare att nå de här målen till 2030. Och sen har vi det riktigt stora problemet med kolsänkorna och särskilt i skogen. Så vi har alltså ett jättestort underskott på kommande jämfört med vad Finland har lovat sköta som sin del av de här EUs utsläppsminskningsmål.
Och om vi skulle lyckas då möta de här målen, skulle det vara tillräckligt så att säga? Skulle Finland då ha gjort sitt för klimatförändringen?
En utmärkt fråga. Och det där jag måste svara på det här sättet att den här målsättningen att Finland ska vara då klimatneutralt 2035, det är alltså en tillräcklig målsättning till 2035. Men världen är inte färdig 2035. Mänskligheten och finländarna som en del av den har ju släppt ut otroliga mängder koldioxid och andra växthusgaser. Och för att vi ska då hålla oss till den här Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i förhållande till den så att säga förindustriella tiden ungefär 1850. Så måste vi ju då alltså minska mängden koldioxid i atmosfären. Så Finland borde då så att säga bli en man talar om då alltså ett netto negativt land. Negativt betyder att vi minskar mängden växthusgaser i atmosfären. Så efter att vi har blivit neutrala så måste vi fortsätta minska utsläppen och framförallt effektivera kolsänkorna.
För att uppnå både de här EU-målen och Finlands egna mål har alltså klimatpanelen gjort en lista med åtgärder. De är 14 till antalet och de har att göra med bland annat skogsbruk. För att stärka kolsänkan som Finland har bundit sig till via EU-målen anser de att skogslagen borde ändras så att vi börjar avverka mindre skog. Klimatpanelen tycker också att trafiken måste justeras för att minska utsläppen. Regeringen kan med skatter göra det förmånligare med elbil och så finns det också rum att utöka kollektivtrafiken och cykel- och gångmöjligheter. Och klimatpanelen ger alltså de här förslagen för att vi ska kunna nå målen som vi pratade om lite tidigare. För åtgärderna som regeringen har tagit nu, det säger de att inte är tillräckliga. Bernt, stämmer det att vi inte kommer nå våra mål om vi fortsätter på banan vi är på nu?
Det är nog nu väldigt mycket upp till politikerna, de som nu har regeringsmakten. Om vi nu fattar beslut, det behövs lagstiftning, det behövs beskattning av förorenande verksamhet och kanske till och med subventioner då för bra lösningar. Det behövs både käppar och morötter som man säger. Det är ännu helt möjligt att uppnå de här nationella målsättningarna, men det kräver nog att samhället systematiskt och målmedvetet styrs in på den här fossilfria, på det fossilfria spåret.
Så tror du att det är mindre realistiskt att vi kommer möta EU-målen än de här nationella målen?
Jo, det är så gott som säkert redan att vi inte kommer att nå de här målsättningarna för kolsänkorna. Och det här har nog också klimatpanelen varit ganska tydlig med att det är så att säga för sent att nå 2030-målet. Men om vi nu satsar på att stärka kolsänkorna så kommer vi dels att klara vårt nationella mål. Men sen kommer det också nya mål på EU-nivå. Det som man just nu diskuterar i Bryssel som man säger så är vilka ska EUs klimatmål till 2040 vara och det kommer med säkerhet att vara tuffare än till 2030 så att det är helt enkelt det är oundvikligt att vi måste fatta de här besluten och ju tidigare vi ställer om vårt samhälle, förbättrar kolsänkorna och minskar utsläppen desto billigare blir det på sikt.
Ett argument som jag hör ofta i klimatdebatten är att Finland är ett litet land och att vi inte kan påverka det här stora globala problemet. Men det är faktiskt så att Finland är en del av problemet. Våra utsläpp per capita är så höga att det gör oss till en ganska stor klimatbov. Men Bernt säger också att vi har goda klimatförutsättningar. Vi har en högt utbildad befolkning, stark offentlig sektor, stort förtroende för den här offentliga sektorn och en bra förmåga att utnyttja ny teknologi. Det här tycker Bernt att vi ska ta tillvara på och visa vägen för andra länder som inte har de här samma förutsättningarna. Men idag har vi pratat mycket om åtgärder på nationell nivå som politiker måste ta. Men som individ finns det också beslut som jag kan ta. Går jag eller tar jag bilen till jobbet? Äter jag vegetarisk, inhemsk mat några gånger i veckan? Spelar de här personliga, vardagliga besluten någon roll eller är det bara politikerna och de här stora företagen som kan göra en skillnad?
En jätteviktig fråga. Det är klart att båda behövs. Men jag vill nog jättemycket betona det nu att valmöjligheterna för enskilda individer är nog så att säga, i praktiken väldigt begränsade. Och de ramarna sätts på samhällsnivå. Dels så har vi då en lagstiftning som tillåter vissa saker och inte tillåter andra saker. Vi har en beskattningssystem som gör att vissa alternativ är förmånligare än andra. Och sen också vill jag ju nog peka på det stora ansvar som företag har. Alltså, vi lever ju i ett samhälle, Finland men också globalt, där egentligen de här lösningarna till ett, ska vi säga, klimatvänligt liv eller klimatsmart beteende så utvecklas och erbjuds av företag. Och att vi är nog liksom väldigt som individer är vi väldigt beroende av vad som erbjuds och vad som finns tillgängligt. Men det vill jag ju säga att sen, så att säga, när det finns klimatvänliga alternativ till bud, så då är det ju förstås oerhört viktigt att vi som individer, som konsumenter, väljer de här alternativen för att då så att säga de som har till exempel investerat i produktutveckling ska kunna fortsätta med det här. Och på samma sätt så är det ju nog jätteviktigt här att vi som väljare och politiskt aktiva medborgare eller medlemmar i vårt samhälle också ger signaler till politikerna att vi nu vill ha en klimatpolitik som hjälper oss att leva klimatsmart.
Mm. Skulle du säga att det finns någon stor missuppfattning kring privatpersoners roll i klimatomställningen?
Om jag säger så här att jag känner ju nog ganska ofta att politiker också i ledande ställning ganska ofta styr in diskussionen och berättar om sina egna små val istället för att beskriva visionen, den egna visionen eller partiets vision av hur vi ska ställa om samhället. Delvis är det kanske ett litet, ska vi säga, det är ett politiskt, det är liksom ett trick i den politiska diskussionen. Sen har vi ju också det här fenomenet att företag som erbjuder produkter, det kan vara produkter, tjänster, som bygger på fossil energi, så de urskuldar sig med att säga att ja, men det här är ju det som konsumenterna vill ha, att det här är det som konsumenterna nu väljer, så därför kan vi inte ställa om vår verksamhet. Så jag tycker ju att båda argumenten är egentligen liksom bristfälliga och felaktiga. Företag har ett enormt ansvar och jag tycker politikern har ett väldigt stort ansvar att skapa en lagstiftning, skapa incentiv som gör det lättare för den enskilda medborgaren att också fatta bra beslut. Och ska säga det här, priset är ju nog en oerhört viktig faktor. Vi borde ha en prisincentiv, vi borde ha till exempel beskattning som straffar användning av fossila bränslen och istället så att säga stöder klimatvänliga alternativ.
Nästa vecka väntar ett stort möte i Belém, Brasilien. Då samlas en stor del av världens ledare till FNs stora klimatmöte, COP30. Där ska ledare och representanter från olika länder presentera sina planer för att hålla sig till Parisavtalet, som Bernt var inne på lite tidigare. De ska också diskutera skydd av tropiska skogar, vilket förstås är viktigt för värdlandet Brasilien, hur man ska fasa ut fossila bränslen och hur man ska finansiera klimatarbetet. Men är det faktiskt så att vi här nere på gräsrotsnivå ska vänta på att besluten kommer uppifrån så att det blir lättare att göra klimatsmarta val i vardagen?
Ja, det där med upp och ner är nog väldigt spännande. Nämligen, det kommer ju inte uppifrån Om det inte först kommer nerifrån en beställning på det, alltså nu är det jätteviktigt att vi som individer, dels konsumenter i förhållande till företaget, men också som aktiva medborgare i förhållande till politiska beslutsfattare, mycket högt och tydligt säger att vi nu vill ha klimatvänligare alternativ. Och sen är det ju nog viktigt att särskilt när vi talar om den här lagstiftningen eller på samhällelig nivå så det där, nu är det ju jätteviktigt att det besluten sker på demokratisk väg där många partier så att säga kanske stöter och blöter tillsammans om vilken den rätta vägen är. För det ska vi ju komma ihåg. Alltså, det finns ju många olika sätt också att styra ett samhälle. Och det är därför vi har olika partier. Så det där, ja, det behövs nog både uppifrån ner men också nerifrån upp.
Tack så mycket för det här, Bernt Nordman.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman, och Bernt Nordman som leder klimatprogrammet på WWF. Om du gillar nyhetspodden kan du gå in på Yle Arenan och lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Det här gör du bus enkelt. Du trycker bara på klockikonen och hjärtikonen bredvid startknappen. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.